Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofia Resare. Jag hoppas att du uppskattade förra veckans avsnitt där jag var hos min väninna Lena Berg på Hjärnkontakt i Trosa. Vi pratade om stress och vad man kan göra åt den, inre och yttre stress, olika saker. Jag delade ut en del nycklar och verktyg som du kanske har testat under veckan. Om inte annat så gå tillbaka och lyssna på det också så får du lite tips och tricks där. Men nu så ska vi få träffa Ulf Alexandersson som har ett företag som heter Sprint som ligger i Falun. Men det han framförallt jobbar nu med det är någonting som heter Brightsit Scandinavia. Och då har man tagit fram en helt ny sorts ledarskapsprogram. Och det är så att även om du inte jobbar som ledare eller är inne på den biten så finns det väldigt mycket i det Ulf berättar om som man kan ta med sig till det dagliga livet. För det handlar om compassion. Och just vad som är liksom nyckelbeteende till compassion som att kunna lyssna aktivt och kunna fokusera på rätt saker och vad är viktigt för mig och vad står jag för och de bitarna. Och det är ju viktigt för att man ska kunna, alltså att man känner sig själv och man vet vart man är på väg. Så att jag ser fram emot att höra vad du tycker om det här. För sen så efter jag träffade Ulf, han jobbar ju då med forskare från Stanford i USA. Och då tog jag kontakt med de forskarna som han har jobbat tillsammans med. Och så jag har intervjuat några utav dem och fler kommer. Och de är jättehärliga personer som delar friskt med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Och det är en hel del. Så nu går vi över till samtalet som jag hade med Ulf. Hej Ulf Alexandersson, vad roligt att du vill vara med i Epic Lifestyle-podden.
Tack, det ska bli lite spännande.
Ja, det tycker jag också. Du, vi sitter här på gamla dalregementet i Falun. Mm. Det säger man så. Mm.
Ja.
Härliga, anrika miljöer. Du ska få berätta vad du jobbar med och så, men på tal om ledarskap så är det ju rätt miljö som ni sitter i, kan jag tänka. Mm. Men du, vem är Ulf?
Mm. Tänker du professionellt eller privat eller både och?
Både och.
Ja, till att börja med då, alltså jag har 4 barn. De börjar bli större nu så de börjar flytta hemifrån. Från den yngsta är 14 och sen har vi en 20, en 22 och en 24-åring. Och så spelar jag hockey.
Jaha,
fortfarande.
Fortfarande.
Och det är en viktig del av min identitet faktiskt. Mm. Vi är ett gäng som på ren hobby, rekreationsnivå tränar ändå 3 gånger i veckan.
Det är ju fantastiskt bra. 3 gånger i veckan?
3 gånger i veckan. Och det är otroligt roligt och värdefullt.
Mm.
På många plan. Professionellt så har jag jobbat i rekryterings- och konsultbranschen nästan hela mitt yrkesverksamma liv. 2002 så startade jag Sprint tillsammans med en kollega, Mattias Bergman. Sprinter, ett rekryterings- och konsultföretag. Innan det så hade jag drivit Proffis Dalarna på franchisebasis. Och före det så började jag jobba på det som var Dalarnas första företag i den här branschen, som heter Resursen. Så jag har varit länge, och det var 94. Sprint är en viktig del av min existens och ett sätt att få leva det jag vill stå för. Vi har gjort viktiga saker och gör fortfarande viktiga saker, vilket ledde till att jag framförallt har utvecklat ett tredje ben att stå på som handlar om ledarskap och kompetensutveckling. Vi har varit ganska nära det inom Sprints resa, men det har nu blivit ett nytt bolag som heter Bright City, eller ännu mer exakt Bright City Scandinavia, eftersom det bygger på ett samarbete vi har med ett antal professorer vid Stanford University i San Francisco. Så det ägnar jag hela min tid åt nu, att bygga upp, vilket jag hållit på med några år, och nu lansera och sälja in konceptet på den skandinaviska, men också i någon mening den globala marknaden.
Men du, hur kom du i kontakt med Stanford?
Det var 2011, så Mattias, min partner som ägde 25% av bolaget, han och hans familj bestämde sig för att ändra livsstil, så de flyttade till Funäsdalen. Och sen dess bor de där och lever skidlivet. Vi är ofta uppe och hälsar på dem. Men när han lämnade så köpte jag hans aktier. Så då, sen dess äger jag hela Sprint. Och efter det, i början på 2012, så kände jag att allt det vi gör när vi agerar när det handlar om rekrytering och vår konsultverksamhet, så har vi alltid velat prägla det av att vi alltid agerar med professionalitet och värdighet. Och för att klara av det så har vi fått gräva djupt kring vad betyder det, hur gör vi då och varför gör vi det. Det har lett till en massa bra, ett bra renommé hos oss som vi har vunnit på. Men jag kände att alla de här grejerna som vi bär ut på marknaden och får ett bra respons på, de kommer bara från oss. Alltså det skulle vara ännu bättre om vi hade någon slags vetenskaplig underbyggnad bakom det vi hävdar och påstår. Och då projektanställde jag en kvinna som fick uppdrag att skanna av globalt efter vetenskap som stödde våra teser. Och hon identifierade ganska snabbt SeaCare som ett institut på Stanford University. SeaCare står för Center for Compassion and Altruism Research and Education. Ja. Men det är CCARE alltså. Och hon tog kontakt med dem och fick kontakt med professor Daniel E. Martin, som är professor i organisationspsykologi. Och han tog emot oss med öppna armar. Och sen dess har han och jag haft ett utbyte, rest fram och tillbaka. Han har varit här och haft föreläsningar. Han har hjälpt oss att utveckla vår rekryteringsprocess. Och sen har det här med åren, framförallt i början på slutet av 2013 och kanske riktigt tog fart i slutet på 2015, hur vi skulle börja utveckla ett nytt koncept baserat på dens idéer och erfarenheter kring ledarskap och kompetensutveckling, som är microlearning digitalt. Alltså att bygga utifrån etablerad vetenskap och psykologi på högsta tänkbara vetenskapliga nivå, med den senaste tekniken och teknologin, göra allt det tillgängligt för alla. Gå från vetenskap till konkreta beteenden. Och det systemet har vi byggt, den plattformen har vi utvecklat, och nu lanserar vi den. Och den heter Bright City. Med S som i university.
Precis, för det berättar ju ni om på det eventet som jag var på i Leksand med dessa herrar från Stanford. Eventet var i Leksand och Stockholm.
Stämmer.
Det är ganska häftigt. Och det kallar ni för The Sprint Experiment Dalarna respektive Stockholm. Och då var det liksom lanseringen av konceptet.
Ja, en slags global lansering av
hela
det
i Leksand.
Ja, i Leksand var första.
Jag var där.
Du var där. Och namnet The Sprint Experiment syftar tillbaks till The Stanford Prison Experiment som genomfördes 1971. Ett psykologiskt experiment som Dr. Phil Zimbardo genomförde som är både väldigt kontroversiellt och faktiskt kritiserat för vad som hände. Men det var ju ett ganska dramatiskt experiment, men världen lärde sig mycket om människans psykologi efter det.
Ja, för det var ju att studenter fick frivilligt anmäla sig till, ja, du vet ju bättre än jag, men till det här experimentet. Mm. Och så var några fångar och några var fångvaktare.
Japp.
Och så byggde de en källare på Stanford till ett fängelse.
Mm.
Och sen kan man väl säga att det urartade.
Ja, ja. En bra sammanfattning.
Ja.
Så det finns en film, spelfilm om det här från 2015 som är verkligen sevärd. Den går att hyra på SF Anytime.
Mm. Och sen så finns det en trailer på YouTube.
Ja, som The Stanford kanske var en... Googlar man på, eller skriver man på YouTube på Stanford Prison Experiment Trailer så kan man se den trailern för den filmen.
Mm. Den kanske är en kvart eller någonting.
Nej, men... den är inte ens det. Den är bara 2,5 minuter.
Det kändes som en kvart, ja. Det var plågsamt.
Ja, den är jobbig att se.
Ja.
Den är jobbig att se, men den är... Så det är inte, den är inte våldsam egentligen, men nej, den är psykologiskt.
Psykologiskt jobbig.
Ja.
Mm. Men det som ni pratade om också på eventet är att tester som man har gjort efter det här stora experimentet visar då att 65% av vanliga människor går ganska långt när man går in i en roll som det var något experiment med elstötar.
Ja.
Man kunde vrida upp då strömmen om testpersonen svarar fel.
Precis.
Och så. Och att 65% gick så långt att man då var beredd att skicka ganska mycket ström in i en försöksperson helt enkelt.
Precis. Alltså du beskriver det också bra. Men det heter Stanley Milgram Experiment.
Okay.
Mm. Och det är ett, kanske lite mer känt än Stanford Prison Experiment. Men Stanley Milgram och Phil Zimbardo var ju klasskamrater en gång till.
Mm.
Och det här gjorde 63 tror jag, Stanley Milgram Experiment. Där de ville testa lydnaden under auktoritet. Och då testpersonerna skulle få spela lärare och studenten var ju en skådespelare. Och den skulle så att säga ge elstötar om den fick svara fel på frågor.
Mm.
Och den där skalan på elstötar började på 15 volt. Och så stod det ju i slutet på de där spakarna, eller strömbrytarna, så stod det ju livsfara. Och innan de gjorde det här experimentet så frågade Stanley Milgram 40 psykiatriker i USA hur många, stor andel av de som gör det här kommer att gå hela vägen att skicka livsfarlig ström till studenten liksom, som svara fel. Och de gissade att det skulle vara 1% för att det krävs att man är psykopat för att göra en sån grej. Mm. Det visade sig att 65% gick hela vägen. 2 av 3 gör det. Och det handlar inte om att människor är onda, utan det handlar om att vi är såna offer för situationen vi är i. Utan att vi faktiskt är medvetna om det.
Det är därför så få går och bryter in om det är någonting som är felaktigt som sker när en grupp står och tittar på.
Det som kallas för passive bystander effect. Mm. Att vi märker inte det som händer runt oss. Och det finns många experiment där man har fått någon att spela och ligga på gatan och be om hjälp. Och när det är mycket människor där så går alla bara förbi.
Mm. Nej, men jag själv upplevt det många gånger.
Ja, har du legat och bett om hjälp?
Nej, jag får rusa dit liksom.
Ja,
fast när man är långt borta sist, jag tror det var förra året, jag stod i en affär.
Mm.
Jag hör ett skrik och tänkte, det kan inte vara möjligt att jag ska vara först på plats.
Ja, just det.
Det var en kvinna som har, en äldre kvinna snubblat. Ja. Mm. Det var om så här, vägarbete i centrum. Jo, hon ligger ju där och folk står ju så här 15 meter ifrån och tittar.
Mm.
Och sen när jag väl går fram, inte att göra någon hjälte så, men liksom, man är, kommer från servicebranschen också och så här, då kommer det fram fler och fler.
Det är precis det som händer. När den första hjälper till, då bryter man normen av att inte göra någonting. Så att göra någonting bryter normen av att göra ingenting, kan man säga.
Och råkar man ha en arbetsuniform på sig, som jag vet när jag var flygvärdinna när man gick hem, både i Göteborg, då händer det Det kändes som det hände alltid så fort jag gick hem i uniform. Någon som ramlade och så. Ja, och då tittade alla på den med uniform.
Ja, just det. Just det. Ja. Men det, alltså, och det är inte så konstigt. För när vi, om vi kommer i en situation där någon ligger och ber om hjälp. Och det är många människor där. Så ansvaret fördelas lika stort på alla som är där. Mm. Vilket gör att jag som individ har ganska litet procentuellt ansvar. Om vi är 10 där så har jag 10% ansvar att ingripa. Och sen kommer ju också den mekanismen in att vi tror att de andra som är där vet mer än oss. Och eftersom de inte gör något så kan ju inte jag göra något.
Mm.
Och så passerar vi förbi.
Det som är ett annat exempel, det var någon föreläsare tror jag, som berättade att han köpte en ny bil. Dyr bil, det spelar ingen roll. Han köpte en ny bil och det var massa fel. Så han skrev ett reklamationsbrev och så tog han typ hela ledningsgruppen i mejlet. Ja, men typ 7 personer. Ingen svarar ju.
Mm.
Och det är samma effekt.
Mm.
Tänk, ja, men det är bättre försäljningschefen svarar. Eller marknadschefen. Eller, och så vidare. Och till slut så adresserar han en och en.
Ja.
Då svarar liksom typ alla.
Just det. Och det är det som händer om en person behöver hjälp eller ligger på gatan och behöver hjälp och det kommer en person förbi. Då är det väldigt sannolikt att den personen ingriper.
Mm.
Om man är själv där.
Mm.
Men blir vi flera så händer just det passive bystander effekt.
Mm. Mm. Så det är mänskligt helt enkelt.
Ja.
Mm.
Men det är inte så bra.
Nej.
Alltså, eller hur?
Nej.
Så vi skulle behöva lära oss att träna bort det. Och det handlar ju även i arbetslivet. Alltså det är alltid någon annan som ska göra saker. Det här, be the one är liksom nyckelordet.
Mm.
Var den som gör det och tar ansvar.
Är det någonting som ingår i era utbildningar i ert tänk?
Ja, jag skulle säga att det är en nyckel i de ledarskaps- och kompetensutvecklingsprogram som vi lanserar.
Mm.
Alltså, det här handlar om att använda oss av vad vetenskapen och psykologin på högsta möjliga akademiska nivå vet, omsätta det ner i konkret agerande och beteenden. Vi har så lätt i organisationen att prata om processer och strukturer. Men de är väl viktiga, men de blir inte giltiga förrän dess att det omsätts i agerande på individnivå, beteende på individnivå. Alltså det vi lär ut är att inte sopa saker under mattan, inte vika undan, utan kliva fram och agera när det är som svårast och besvärligast. Så i högsta grad skulle jag säga, be the one är ett viktigt budskap i det vi vill lära ut.
Mm. Och er utbildning baserar ni på compassion, ni har skrivit compassion med K. Compassion.
Ja.
Vi pratade om det här innan.
Precis.
Hur uppfattar man det ordet egentligen? För jag uttalar fortfarande då compassion, fast med K, för att jag visste inte riktigt hur jag skulle uttala det.
Bra, jag ska säga så här. Alltså, compassion, det finns en röd tråd från den här akademiska nivån, den vetenskapliga nivån, ner till det konkreta beteendet som vi vill att människor ska lära sig att träna på. Och det är compassion. Ordet compassion på engelska är lite knepigt. För att för oss har det en speciell definition. Det är ju lätt att översätta det med medkänsla. Men det täcker inte in vad vi menar med compassion. Vår definition av compassion bygger på Stanford Universitys definition. Och den är lite mer komplexare. Vilket gjorde att idén om kompassion med K dök upp eftersom det skulle förenkla ju att förklara vad vi menar istället för att säga compassion och sen få lov att ha en lång förklaring. Vi får se hur vi gör med ordet kompassion, men drömmen är att i Sverige så är det vi pratar om, att vi ska lära oss att agera med kompassion.
Mm.
Vad vi nu menar med compassion då, för det första en del kan ju uppfatta det lite som jag tolkar din fråga, uppfattar det som mjukt och soft och lite vekt kanske. Men så som vi definierar compassion så är det tvärtom. Det kräver styrka, mod och handlingskraft. Det handlar om att lära sig att agera effektivt när det blir som besvärligast. Inte sopa saker under mattan utan ta tag i problemen. Och lös dem effektivt. Så compassion, om jag ska definiera det, har 3 beståndsdelar. 1. Förmågan att upptäcka, se och upptäcka när jag själv eller någon annan upplever svårigheter eller känner obehag. 2. att godkänna den känslan, det vill säga jag förstår att du känner så här. Det kan vara lite svårare när det gäller oss själva. Vi kanske är mest brutala mot oss själva. När vi kan upptäcka att det här inte känns bra. Men vi har inte så lätt att godkänna det. Det blir mer så här, nu får jag ta mig kragen, nu får jag rycka upp mig. Varför ska det bara jag som ska känna så här? Så det behöver vi träna på. Och den tredje komponenten som är den allra viktigaste, det är att agera för att göra någonting åt det. Och då visar det sig att om vi blir bättre på att agera med compassion enligt den där definitionen, så har vetenskapen bevisat att vi ökar vår produktivitet både som individer och som organisationer. Vi ökar vårt välbefinnande som individer och som organisationer. Saker som har ett enormt ekonomiskt värde idag. Å ena sidan för att produktiviteten driver lönsamheten och välbefinnandet stoppar det, den kostnadsskening som vi har när det handlar om psykisk ohälsa idag. Så det finns många goda skäl att träna på att agera med compassion enligt den här definitionen. Så det är, kan man säga, röda tråden i våra program.
Jag tänker att lära sig identifiera då när någon annan inte mår bra och så. Är inte det jättesvårt?
Ja, men jag tror att vi har det ganska naturligt. Vi är ganska känsliga för att se.
Ja, men jag tänker att man är så olika. För att jag är väldigt känslig för alltså vibrationer. Vi bara kan liksom känna att nu känns det inte bra i det här rummet. Det är något som inte stämmer. Medan någon annan som har varit i samma rum och inte har märkt någonting. Är det för att den personen kanske inte har öppnat upp då för att ta in, eller behöver man bara träna lite grann och sen så... Jag kan ju vara överkänslig för sånt kanske. Ja, alltså man är ju olika.
Det tror jag. Alltså sen är ju frågan om jag ska säga, det jag menar med att vi har en bra känslighet för om vi ser att en kollega har en tuff dag, så syns det ganska tydligt. Alltså vi är bra på uppfatta det. Det vi däremot inte är bra på, det är att veta, och här har vi en massa också medfödda naturliga blockeringar. Alltså hur ska jag hantera den här situationen? Och det är ju här agerandet kommer in. Alltså att hjälpa den här personen, att erbjuda sig sin hjälp till, för att den här personen ska få det bättre. Och det är nyckeln. Samma sak mot sig själv. Där är vi kanske ännu mer psykologiska blockeringar. Och sen är det den tredje riktningen som är att ta emot compassion från någon. Och det är också en massa inbyggda hinder vi har. Alltså om jag ser att du skulle behöva min hjälp, eller åtminstone jag tror att du behöver min hjälp och jag ska erbjuda den till dig. Kan jag hjälpa dig? Alltså att jag ska säga det kommer för mig att kännas som, oj, undrar om hon tycker att jag lägger mig i. Kommer jag, om jag erbjuder mig hjälp nu, kommer jag bli utnyttjad sen? Om du får den här frågan av mig då, så kommer du att tänka så här, alltså inte ska han behöva hjälpa mig, och om han hjälper mig är det någon slags manipulation sen, eller? Och om jag ger det till mig själv, tänkte jag, känner att det här känns inte bra, jag förstår varför det inte gör det, och det är okej att det känns så här, det är för att det är helt mänskligt och naturligt att jag känner så här. Jag behöver göra någonting åt det. Om jag kommer så långt så kommer blockeringen in. Men alltså jag kan inte vara så här, ge mig själv så här mycket slack. Jag kan inte vara så här vek mot mig själv. Nu får jag fram piskan istället för moroten. Liksom. Får jag bita ihop och ta mig igenom det här. Och det där bygger på alltså vår neurologi egentligen. Hur vi sedan lång tid tillbaka är programmerade när det handlar om vårt hotsystem, som är väldigt överdimensionerat i relation till för hur de flesta människor lever idag. Sen finns det förstås människor som lever under omständigheter där hotsystemet är väldigt nödvändigt. Men för de flesta människor i Sverige i alla fall och på arbetsplatserna så behöver vi inte ha sånt utbyggt hotsystem. Det aktiveras av små saker, men kroppen reagerar som att det är livsfara. Och det där, förstår vi de där mekanismerna så kan vi faktiskt förstå att jag behöver inte bli så stressad av mina egna känslomässiga reaktioner inför en jobbig situation, utan istället ta ett steg tillbaka och tänka igenom hur ska jag lösa den här situationen. Jag vill inte sopa den under mattan, jag vill inte låta den här personen klara av det själv. Eller jag behöver be om hjälp. Och då kan vi agera mycket mer effektivt och produktivt. Och det roliga och bra i det är att då ökar vi också vårt eget och alla andras välbefinnande i en sån situation. Om vi lär oss, som vi pratade om förut, be the one. Det får oss alla att må bättre.
Oftast är det så att den här oron innan man ska göra någonting, den är mycket mer plågsamt än själva genomförandet. Jag tänker på, jag vet ett exempel, det var en kollega som, det finns ju många så här, men en person som jag tänker på hade en kollega som var hemma sjuk, med en sjuk man också dessutom, så att det var mycket tråkigt.
Du tänker alltså en förkylning typ?
Nej, ännu värre sjukdomar. Och den här oron att ta kontakt, åka hem dit och ta med en bulle eller några bullar. Den oron var så stor. Men själva att sen åka dit, det var ju mycket, mycket lättare än att gå och oroa sig i 3 veckor för att hur blir det när jag kommer hem dit till sjukdom och tråkigheter? Vad ska jag säga?
Just det.
Du behöver inte säga någonting. Åk bara dit.
Ja, exakt. Just do it.
Ja, ta med fika, åk dit och sitt bara där. Ja. Det räcker.
Ja, men Nike-skorna. Jag vet inte om man får göra reklam på din podd. Men alltså, just do it är ett bra, en bra instruktion. Sen, alltså, att agera är nyckeln. Jag har jättemånga, själv många exempel på de situationer där jag känner att jag skulle kunna gjort det bättre. Där jag har vikit undan. Där jag har avstått från att egentligen vara den jag vill vara. Som är i linje med de värderingar jag har. Mm. Så förutom, jag tror att du frågar mig om jag kommer ihåg nu, så vi får iväg lite, men vad är det vi lär ut?
Ja, precis.
Då skulle jag säga att,
jag tänker att det är, liksom, att det är ganska svårt att lära ut.
Just det. Alltså jag skulle säga så här, egentligen inte. Därför att, för att träna på att agera med compassion då, så handlar det om några grundbeteenden. Att bli bättre på att lyssna aktivt. Att träna på att fokusera uppmärksamheten på rätt saker. Det är nog rätt svårt. Vet, när man ska prata med en person och lyssna på en person, så är det jättelätt att man far iväg tankar åt annat håll. Mm. Och vi kan ju förstå skillnaden i effektivitet om vi kan fokusera uppmärksamheten på det vi har framför oss. Det stärker ju effektiviteten enormt. Faktiskt ta reda på och fundera över vad är viktigt för mig? Vilka är mina grundvärderingar som jag vill leva i linje med? Det vill säga, om jag agerar i linje med mina värderingar och jag förstår att det är så det hänger ihop, så kommer det att skapa en stabilitet hos mig. Jag står med båda fötterna på jorden när jag agerar. Vi tränar människor i att förstå den här bedrägliga hjärnan vi har. Alltså där, och det är en kunskap, att förstå att vår hjärna lurar oss rätt ofta. Och skapar stressiga situationer som inte behöver vara stressiga. Och vi pratar om nu måste jag prata lite engelska då, men fixed kontra growth mindset. Vi har väldigt lätt att fastna i att säga, det här kan inte jag. Mm. Alltså i lika med, det här kommer jag aldrig att kunna. Det perspektivet vinner vi mycket på om vi kan förändra. Och nyckelordet är ju än. Det här kan inte jag än. För det är faktiskt bevisat att hjärnan är otroligt formbar, plastisk och möjlig att utveckla och träna upp. Så vad vi än, att ha det perspektivet och den tilltron till sig själv är också en sån tankesätt och system som sen omvandlas ner i ett beteende. Så det här är några slags nyckelbeteenden som det kokar ner i. Om man blir bättre på det, så kommer man bli bättre på att agera med compassion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mm. Jag tänker, när du är ute och pratar då med företag, företagsledare, och så pratar du om compassion och de här bitarna. Hur, compassion med K är lite mer hårdare då än compassion med C som jag pratade om. Ja. Men hur tas det emot då? Förstår man att man kanske behöver börja bygga på ett annat sätt?
Mm.
Mot det traditionella kanske ledarskapsprogrammen som har funnits och finns?
Ja, alltså det finns, i det vi lanserar så finns det ju några nyheter skulle man kunna säga i någon mening. Även om just compassion, det är ett ord som börjar spridas och börjar ta lite fart på olika sätt. Det vi gör när det handlar om compassion, det är att vi paketerar det här på ett sätt så att det är väldigt tydligt att det här handlar om beteenden. Och nu säger jag det där igen, att lära oss att agera effektivt och professionellt i besvärliga situationer. Det är compassion för oss. Ibland, annars kan, som du var inne på där, det blir lite flummigt begreppet att det handlar om meditation eller den världen. Och mindfulness och sådär. Den världen är, ska jag säga, går inte vi. Skulle vi göra det så tror jag att businessvärlden skulle ha lite större problem med oss. Så att,
just nu, ja.
Just nu, ja. Exakt. Men just nu är det så.
Just nu är det så.
Men just den här vetenskapliga förankringen kopplat till att compassion, det känns bra och det är bevisat bra i kombination med den tekniska plattformen som vi också har utvecklat, som jag skulle säga revolutionerar ledarskaps- och kompetensutvecklingen. Därför att nu behövs det inga föreläsare eller gurus eller utbildare längre.
Inga resor?
Inga resor, inga övernattningar. Våra program gör man var och när man vill. Det som är, kan jag säga, vi har ett väldigt flexibelt system, men det finns några parametrar som är robusta, och det är bland annat att alla våra program gör man tillsammans med en partner.
Mm.
Kan, i en ledningsgrupp är det ju normalt en kollega då. Och den, så att säga, lösningen frigör en massa kraft där, därför att du får någon att spegla dig genom programmet, du får lov att formulera dig. De som har gjort något av våra program, idag är det ungefär 2,500 personer, de flesta av dem är universitetsstudenter i USA, blir otroligt tajta med sina partners, även om de inte har känt dem från början. Jag har gjort Compassion Skills Training, som är ett av våra program, 2 gånger med 2 olika partners, 2 VD:ar. Och när jag träffar dem idag så finns det en trygghet, ett förtroende, en lojalitet och en värme i den relationen som jag inte skulle haft annars.
Mm.
Vi lär av varann. Så alltså, det vi säger att den här kunskapen som vi behöver för att bli mer produktiva och vara mer ansvarsfulla för vårt eget och andras välbefinnande, det finns redan i oss. Vi behöver ingen guru som berättar det. Men vårt program som det är konstruerat får dig och mig att få tillgång till det.
Mm.
Det som finns inom oss och att vi lär oss av det. Och motivationen att göra det här är otroligt viktigt.
Ja, det förstår jag. Och sen så tänker jag, är det ultimat att man gör det med en kollega i ledningsgruppen? Eller är det ännu bättre att man har någon som man inte känner?
Det beror på vad man vill uppnå.
Ja.
Jag skulle säga generellt, om vi nu pratar, och säger företagen när jag pratar med dem, så argumenterar jag för att det här handlar om att förbättra kulturen och beteenden i ledningsgruppen. Och det är en bra punkt att börja med, och då skulle jag säga att då är det bra att man gör det här tillsammans, och att hela, alltså att man gör det med någon i ledningsgruppen. Alternativt om det är ett större företag, att man kan göra med en angränsande ledningsgrupp och korsbefrukta sig där. Men det bygger, man skapar ett nytt språk, man skapar ett nytt förhållningssätt. Och därför kan det vara bra att göra det i den gruppen först. Sen finns det också vinster att hämta i att göra det med någon man inte känner alls. Om vi pratar i en organisation så skulle man kunna göra det alltså mellan länder eller mellan olika enheter. Där det börjar bli lite vi och dem. Det här är ett sätt att knyta band på en helt annan nivå. Samtidigt som man lär sig ett beteende som kommer att driva produktiviteten och välbefinnandet.
Mm, jag förstår. Nej, för jag tänker i andra ledarskapsutbildningar så är det ofta så att man kanske inte ska gå med någon annan från sin egen ledningsgrupp för att man ska kunna vara så öppen som möjligt.
Ja, just det.
Men klart, den här bygger på ett annat sätt.
Ja, ja, det finns. Det är klart att man kan hamna i diskussioner som kan beröra någon kollega eller sin
situation.
Sin situation, ja. Precis. Men det vi säger, det programmet säger egentligen, du ska inte berätta något som du inte känner dig bekväm med att berätta. Mm. Så att det är liksom, jag skulle säga att det öppnar ändå upp. Sen tror jag att, alltså, vi har inte märkt att folk vill byta partner.
Nej.
Folk kan ha varit tveksamma innan, men när man väl har kommit igång och inne i det så vill man, då säger man oftast att det här programmet var jättebra tack vare min partner.
Mm.
Så partnern är väldigt betydelsefull.
Mm. Och hur länge håller man på ungefär?
Alltså vi har två program då. CST nämnde jag, Compassion Skills Training är det första, och sen har vi HIP, Heroic Imagination Project, som då bygger på Dr. Zimbardos forskning en gång i tiden, som började med att forska om ondskan, så där han sen har börjat fundera över vad gör oss människor till vardagshjältar. Det andra programmet är HIP, Heroic Imagination Project. De här två programmen går väldigt nära varandra, men de har lite olika inriktning. De består båda två av 8 moduler. Normalt sett gör man en modul i veckan.
Mm.
Varje modul tar runt en timme. Eftersom parterna gillar att ha de här samtalen så spricker det rätt ofta. Därför att man älskar den stunden. Liksom. Samtidigt så försöker vi driva våra kunder som gör de här programmet, håll den här tiden, för att risken annars att ni bygger upp ett dåligt samvete mot andra organisationer att ni har spilt för mycket tid den här veckan på det här.
Mm.
Så försök vara disciplinerad när ni gör tiden.
Mm. Och efter en sån här kurs då, om man säger, vad kan man känna att man, förutom att man får med sig massa verktyg och så till sin jobbsituation, den personliga vinningen, om man säger så, man kan ta med sig hem till vardagslivet. Mm. Vad hör ni där?
Först skulle jag vilja säga så här. Så det vi gör i våra program, som är också en nyhet, det är att vi mäter vad som händer med deltagarna under programmet.
Mm.
Alltså innan man börjar något av våra program av CST eller HIP, så gör man en personlighetskartläggning. En slags, jag får lov att branda svenska och engelska här eftersom jag är... Men en pre-survey. Och vilket betyder att man får ett slags utgångsläge på ett antal parametrar kopplat till ens beteende. Efter varje modul så gör man en post-survey, alltså en uppföljningstest på delar av det. Och i vårt system där man har sitt konto på sin så kallade instrumentbräda, så kan man se hur utvecklas jag under programmets gång. Händer det någonting med mig? Har jag blivit mer utåtriktad? Har jag blivit mer serviceorienterad?
Kan man se det löpande alltså?
Ja.
Ah.
Och när man har gjort alla åtta moduler, så har man ju hela så att säga post-serving att jämföra med mot pre-serving.
Mm.
Så att vi dokumenterar vad som händer när man investerar i kompetensutveckling. Och jag menar, det är någonting som man jag har inte hört talas om förut i alla fall. Alltså man skickar folk på kurs och utbildning och så frågar vad har du lärt dig? Och så löses det där upp efter några dagar eller någon vecka. Så det är ingen som riktigt vet vad det där gav.
Men här kanske en medarbetarenkät, men det är ju trubbigt.
Svårt att spåra.
Det är trubbigt.
Ja.
Mm.
Okay. Så här blir det, alltså om vi tänker en vd i en ledningsgrupp som skulle vara admin i ett sånt här program, skulle ha tillgång till vad hänt i den här gruppen på aggregerad nivå, inte på individnivå. Men se att den här kompetensutvecklingsledarskapsutvecklingsprogrammet ledde till att vi stärkte vårt beteende när det handlar om ledarskap, serviceorientering, vad det nu må vara.
Mm.
Vi har ju mängder av parametrar vi kan mäta. Det finns ju en standardmätning till de här programmen. Man kan också anpassa vad är det man vill mäta hos sin ledningsgrupp eller hos det team som genomför det.
Men är det som en självskattning, den här pre- och post?
Ja. Vi kallar det personlighetstest i Sverige. Mm. Men personlighetstest är ju fel i den bemärkelsen att det finns saker som är rätt eller fel. Det är ju inte det här, utan det är, som du säger, en slags självskattning.
För jag är också med självskattning i början och sen ser man i slutet.
Ja.
Men jag kan inte se löpande, för det,
ja, just det, just det.
På ett annat sätt också.
Mm, just det.
Men det är intressant, vi har flera nämnare som,
ja. Som är gemensamma.
Ja, jättekul.
Verkligen. Och sen det du sa, vad kan man få med sig personligen? Om jag, ja. Om jag tittar på mig själv då, som har gjort CST 2 gånger. Så jag har hittat ett sätt, jag är otroligt bra på idag, när det handlar om fokuset på mig själv, bara för att ge ett exempel. Mm. Att upptäcka när mitt hotsystem kickar in. Och det kan jag säga att det gör det rätt ofta. Och att hitta, att liksom godkänna den känslan då. Och förstå att det här är liksom inte mitt fel. Att det känns så här. Det är så jag är programmerad. Eller vad man ska använda för ord. Men nu är det mitt ansvar att göra någonting åt det. Så jag kan ta tag i det istället för att agera direkt på driven av hot. Så kan jag ta det lite lugnt. Ta mig till trygghetssystemet och tänka okej, för att lösa den här situationen nu som jag av någon anledning tycker känns besvärlig och hotfull, och även om det är små saker, så tar jag mig någon sekund och tänker, hur löser jag det här mest effektivt? Det är någonting som jag har tillgång till även i mitt privatliv. Jag märker att jag rent socialt i mitt privatliv kan förhålla mig på ett annat sätt mot andra människor. Jag blir mycket mer social, skulle jag säga. Mer uppmärksam på omgivningen. Ser till att jag inte blir en del av situationen. Jag kan hålla den distansen för att just vara beredd att om något händer som avviker, så ska jag vara beredd att ingripa.
Till exempel när telefonerna plingar.
Till exempel som jag gjorde nu.
Nej, ska jag gå. Ja, men kan det vara, jag vet inte, inget bra exempel kanske, men om du får höra så att någon säger så, nej men Ulf, han är så sur.
Mm.
Så lite ogreppbart.
Mm.
Hur ska man tänka då?
Menar du om någon, om jag skulle höra det på
omvägar?
Att någon på min arbetsplats skulle?
Ja, eller vi kan ju säga privat då, eller ja.
Jag tror aldrig att jag någonsin har hört det, och jag har svårt att jag skulle kunna höra just det.
Jag kommer inte på det.
Nej,
men Ulf är snål.
Ja. Ja, men precis. Bra. Det för
han
det
är lite dålig på skridskor faktiskt.
Vad skulle någon förolämpa mig på det då?
Då går det igång.
Ja, nej men alltså, för det första skulle jag säga att det är klart att det skulle uppfattas lite hotfullt.
Mm.
Men jag ska börja fundera, hur viktigt är det då för mig? Är det någonting jag behöver ta tag i? Och behöver jag spendera kraft och energi på att fundera över det här egentligen? Och skulle jag komma fram till att men det här behöver jag nog ta upp med den här personen, så skulle jag ju göra det. Hitta ett smart sätt, om det är det jag behöver göra. Och göra det på. Och det skulle jag säga att det kan ju vara ett svårt samtal möjligen då. Men det finns ju också bra, smarta sätt att göra dem på. Att ta upp det utan att själv bli hotfull mot den personen man tar upp det med. Mm. För eftersom det nästan låter som någon slags rykte, eventuellt rykte, så behöver det inte ens vara sant.
Nej, men det är nog bra då att reflektera. Är det här viktigt?
Ja.
Är det relevant?
Precis. Mm. Vi kan ju vid första...
Tratta ner det liksom.
Ja, alltså vid första upplevelsen så känns det ju väldigt relevant. För då är ju liksom all vår uppmärksamhet blir fokuserad på att här är någon som tycker att jag inte kan åka skridskor eller att jag är sur. Vad är det här? Alltså det blir en hotfull situation. Men om vi tar det lite lugnt i en sån situation, tänker efter det, hur avgörande är det här?
Mm.
Så kanske vi inte ens behöver bry oss. Mm. Inte vet jag, det är ju upp till var och en. Och behöver man göra det, känner att det här är viktigt för mig, då lär vi hitta ett sätt att ta tag i det.
Vi kommer tillbaka till det, precis, att då ta tag i istället för att lägga 3 veckor på att fundera.
Ja,
vem i laget sa att inte jag kan åka skridskor? Ja,
verkligen. Verkligen. Mm. Det har vi inte tid med. Alltså den bördan som jag får gå och bära och den produktivitetshämning det får på mig har jag inte råd med. Så agera.
Mm. Du, jag glömde förbereda dig på att jag brukar ha med en utmaning och skicka med till lyssnarna. Har du någon så här per automatik som man kan träna på?
Ja, kul. Alltså det är för många tankar i huvudet på mig. Jag försöker tänka på... Jag kommer på en grej. Alltså vi har ju så lätt, vi är så väldigt så här, egocentriska i någon mening att allt handlar om oss. Och det är inte bara i negativ mening. Alltså om jag kommer in i ett rum så tänker jag, oj, hur, när jag kommer till jobbet ibland kan jag tänka, och trots att jag känner människorna väldigt väl där och är väldigt trygg med dem, så kan jag ändå vara så här, oj, hur uppfattar de mig idag? Tycker de, hur ser jag ut? Och hoppas att de tycker om mig. Och det är oftast utgångsläget hos ett väldigt självfokus och där. Jag skulle säga så här, det vi behöver träna på att flytta det perspektivet från jag till oss istället. Att när jag kommer in på jobbet eller när lyssnarna kommer in på jobbet imorgon, tänk istället på de som är där. Det finns, flytta fokuset dit. Hur mår de? Vad behöver de nu? Hur kan jag hjälpa dem nu? Det kommer att ta bort den där ångesten som finns förknippat med det här självfokuset också. Man bara tänker, för det är vad de behöver. Det är ingen som vi ibland tror får för oss att folk dömer oss och kategoriserar oss och håller på. Det är klart att det händer, men inte i den grad som vi normalt sett går runt och tror.
För alla tänker, vad tänker de om mig?
Ja, alla är vi ego-självfokuserade liksom. Så bli mer sociocentriska. Fokusera på omgivningen, fokusera på de andra. Vad behöver de? Hur kan jag förgylla de här personernas vardag?
Riktigt bra.
Testa det imorgon.
Riktigt bra.
Det underlättar direkt.
Det måste ju liksom få axlarna att sjunka ner.
Ja, det blir ju roligt.
Nu är inte plötsligt. Det här tv då, man tänker att man kommer in med axlarna lite här uppe.
Ja.
Eller du går på ett möte.
Ja, eller du ska gå på någon mingelparty eller vad du än gör. Vi kommer dit och är spända, för vi fokuserar på hur andra uppfattar oss.
Mm.
Flytta jag-perspektivet till oss-perspektivet.
Riktigt
bra. Vi-perspektivet.
Mm. Det börjar vi med direkt, tycker jag.
Mm.
Väldigt bra. Du, det här var väldigt intressant.
Ja, tycker jag också.
Ja, vad kul.
Mm.
Vi sa ju så här innan vi började podda att vi har rört oss i samma kretsar i många år, men vi har aldrig stött på varandra.
Nej.
Trots att det har varit i Dalarna mycket. Men,
precis.
Men så har vi mer gemensamma bekanta längre bort. Men ja, så det är kul. Riktigt intressant. Och det ska bli spännande att se utvecklingen här med era program och compassion på jobbet och hela samhället för den delen. Men ni fokuserar ju på det yrkesmässiga just nu.
Ja, sen går vi också, ska jag säga, vi har ju universitet och högskolor är också en viktig målgrupp för oss. Därför att våra program kan vara som en hel kurs, lärarlös kurs. Och det vi har bevisat, jag nämnde ju att det är 2 500 de flesta studenter i USA som har gjort det här, det som är statistiskt signifikant bevisat, det är att de som har gjort CST, de har förbättrat sitt ledarskap, de har förbättrat sin subjektiva uppfattning av happiness, alltså jag vet inte hur man säger, bli lycka då. De har sänkt stressnivåerna. Nu kommer jag inte ihåg de här sakerna, men det är 10 positiva effekter som vi vetenskapligt, alltså evidensbaserat nu, kan visa att CST leder till.
Och bara de du nämnde är ju stor framgång.
Eller hur?
Om man gör det.
Eller hur? Serviceorientering är ett annat.
Mm.
Och nu tänker vi från vi till oss, där ligger ju servicebeteendet i sin renaste form. Liksom. Och sen vi har ju ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy. De är ju våra partners. Och deras mission i Raoul Wallenbergs namn är ju att sprida civilkurage och medmänsklighet. Så vi kommer att utveckla specifika program kopplat till deras agenda också och deras målgrupper.
Riktigt bra.
Mm.
Vart kan man läsa mer om era program och
ja,
mer?
Jag skulle säga Bright City med S då. Bright City med S.se. Alltså brightcity.se ska jag säga. Där finns det lite mer information. Vi håller fortfarande på med den tekniska plattformen och kopplingen mellan så att säga, landningssidan, vilket är vår hemsida, och systemet är bakom. I framtiden kommer man kunna logga in och bara köpa allt direkt och starta upp själv där. Men just nu behöver det gå via mig och kontakt till mig för att vi ska kunna starta upp de här programmen och starta upp ett projekt för en grupp som vill göra det. Man kan också som individ göra vårt program och anmäla sitt intresse och bli hoplottad med någon annan individ någonstans som också vill göra det.
Ja. Det låter ju väldigt häftigt.
Ja, exakt. Det är ju konsumentmarknaden det. Men, så den finns ju också där för oss, även om det inte är den vi riktigt bearbetar.
Men det är bra att tycka att man gör det tillgängligt för alla.
Ja.
Eller om man är ensamföretagare.
Absolut, absolut.
Så att, det blir ju mer och mer. Gig economy. Kan man följa dig i några sociala medier? Tystnad.
Ja, alltså, jag antar att jag behöver bli bättre på det. Men, och vad man, hur man nu följer mig vet jag inte. Men jag har ju en Facebook-sida.
Facebook.
Och LinkedIn.
LinkedIn, ja.
Ulf Alexandersson heter jag på båda.
Mm.
Och sen har vi ju nu ska vi se. I sociala medier heter nog hemsidan. Det är lite krångligt att byta namn på företag.
Mm. Det. Du har inte så många chanser på dig.
Nej, och jag misslyckades första gången och sen vart det en timeout. Så Sprint Compassion heter bolaget som driver Bright Cities programmet. Det kommer jag byta namn till Bright City Scandinavia. Men det var det som inte på sociala media funkar inte den. Men så kommer det att bli i framtiden. Så just nu är det Sprint Compassion på sociala medier och för företagets hemsida så att säga. Eller företagets sida.
Får man söka sig. Jag skriver länkarna sen i anslutning till avsnittet också. Men då tackar jag dig så väldigt mycket för din tid och intressant samtal.
Ja, men tack, det var jättekul.
Tack så mycket. Det var riktigt inspirerande att prata med Ulf Alexandersson och höra hans filosofi och hans tankar. Vill du ha summeringen av veckans avsnitt så gå in på epiclivingsweden.com och så skriver du upp det på nyhetsbrevet där. För då skickar jag lifestyle news varje lördag morgon med dels summeringen, veckans utmaning och så lite andra tankar eller tips och tricks vad det nu kan vara som ligger aktuellt just nu. Så gör gärna det. Jag hoppas att vi hörs nästa vecka igen och tills dess så önskar jag dig en riktigt epic vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.